God fortsättning på det nya året allesammans. Gott att se er. Om jag inte ska frysa ihjäl ber jag någon gå och stänga av fläktarna. Jag börjar förvandlas till en isdod. Vi har öppna dörrar här så det var så kallt. Hörrni, vi ska be tillsammans. Herre, jag tackar dig för att vi får fira gudstjänst och få komma inför dig och träffa varandra och bara vara inför din tron och ditt ansikte, Herre. Ditt välbehag, din glädje. Tack för den här dagen, Herre, att du är mitt ibland oss och att du vill fortsätta att tala till oss. Tack för lovsången, musiken och för mötesledningen och bönen och allt, Herre. Och tack för fortsättningen av gudstjänsten. Jag ber dig, helige Ande, att du öppnar våra hjärtan så att vi kan ta emot det som du vill säga oss. Det här som Bertil sa, att höra din röst och höra det som är från dig och bevara det som är just adresserat till oss var och en personligt i texten. Det tackar jag dig för i Jesu namn. Amen. Vi har haft 13 helgen, 13-dagsafton och 13 dagen när man talar lite om de tre konungarna eller visemännen. Och de kommer ju först till Herodes och undrar var barnet är någonstans. Det är lite märkligt ljud här, känns det som. Ska jag ta en annan mikrofon? Nej. Och då undrar de vad barnet är och då säger de: vi har kommit för att ge honom någonting. Det här läste jag i en krönika i Världen idag i morse. Det är Berit Simonsson i Åsrörelsen som alltid har någonting. Och då tänkte jag, när vi kommer till gudstjänsten så behöver vi inte fokusera bara på att vi har kommit för att få någonting, utan vi har kommit för att ge honom vår ära. Det säger de. Vi har kommit för att ge honom vår lovsång, vår tillbedjan, säger de. Vi har kommit för att ge någonting. Och det gör vi genom att vara närvarande och delaktiga i bönen och lovsången. Och fokusera på det som är det viktiga. Vad Jesus har gjort för oss på korset. Vem han är. Vi ska läsa tillsammans i Matteus kapitel 3, vers 13-17. Matteus evangelium. Det brukar vara lite biblar så här som man kan ta och läsa. Om man inte har med sig sin egen förstås, vilket är väldigt bra. Jesus blir döpt. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sa: det är jag som behöver döpas av dig och du kommer till mig. Jesus svarade honom: låt det ske nu, ty så bör vi uppfylla all rättfärdighet. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet och se himlen öppnades. Och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sa: denne är min son, den älskade, i honom har jag min glädje. Det är 6 månaders åldersskillnad mellan Johannes döparen och Jesus. Och det vet vi utav de här texterna, inte minst i julvandringen när ängeln Gabriel kommer till Maria. Vi har ängeln Gabriel här. När skolbarnen kommer. Och ängeln Gabriel kommer till Maria och berättar att hon ska föda Guds son. Så berättar ju ängeln Gabriel att Maria, din släkting, hon som är ofruktsam, hon är gravid, hon är i 6:e månaden. Så därför vet vi om det. Elisabet, ja, precis, tack. Och de är ju släktingar och då tänker jag så här att familjerna har nog kanske träffats. Man ska inte dra ut texterna för långt och bara gissa, men man kan ju ponera att eftersom de är släkt så har de ju träffats under de här pojkarnas uppväxt. Det kanske har varit tillsammans och firat de stora högtiderna eller vad de nu har gjort. Men båda pojkarna har ett alldeles speciellt uppdrag. Och det har vi många profetiska tilltal om genom Bibeln. I Jesaja också talas det om Johannes som vägröjaren och även hans pappa Zakarias, prästen där. Han profeterar också om sin son. Och om Jesus finns det ju profetier i varenda bok i Gamla testamentet som pekar fram mot att han ska komma. Vi har ju läst nu under julen sådana texter om att jungfrun ska bli havande och föda en son. Hon ska ge honom namnet Immanuel. Och så berättar Matteus att det betyder Gud med oss. Eller det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över de som bor i dödsskuggans land ska ett ljus stråla klart. Det blir lite fritt översatt, för man är van vid en översättning här och en där. Men det handlar om att på hans skuldror ska herradömet vila. Han är underbar i råd, väldig Gud, evig fader och fridsfurste. Vi har de här profetierna om de här pojkarna som växte upp kanske tillsammans. Men precis som Bertil sa om Jesus vet vi inte så mycket under hans uppväxt. Det är bara fragment. Men vi vet att Johannes vistades ute i öknen för att lära känna Gud och för att komma in i det uppdrag som han hade att utföra. Han levde som en asket där ute, hade ingen speciell kost. Det var gräshoppor och vildhonung och vatten. Det var maten. Men det var så viktigt, hans uppgift, denna vägröjare. Att när Lukas berättar om att han trädde fram så får vi veta vem som var landshövding där och kung där. Och det var liksom väldigt viktigt när Johannes trädde fram vid Jordanfloden när han skulle börja sitt uppdrag. Och han döpte ju människor till omvändelse. Temat för dagen är Jesu dop. Och det märkliga är att Johannes nästan motsätter sig att döpa Jesus. För han tycker det är lite förmätet, det är liksom fel ordning. Det är han som behöver bli döpt, inte Jesus. Och det har han väl rätt i och för sig. För Jesus hade ju ingen synd i sitt liv. Han behövde inte vända om ifrån någonting. Men han låter Johannes förstå att det här ingår i Guds plan. Det här är någonting större. Det är så här vi ska uppfylla allt som hör rättfärdigheten till. Och det har någonting med vårt dop att göra också. Men det är inte det dopet vi döps till, men vi kommer till det. Johannes, som jag sa, döpte i vatten för omvändelsens skull. Men det var en förberedelse för människorna, det kanske var tusentals människor där, för att möta Messias. När han kom vid stranden. Och precis som också Bertil sa. När han kom, ja då kunde Johannes peka ut honom som Guds lamm som tar bort världens synd. Bland alla dessa människor så visste han vem Jesus var. Inte som släktingen, utan som Guds lamm. Som tar bort världens synd. Jesus har offrat sig som Guds lamm. I det gamla förbundet hade man så många offer för att känna sig förlåten. Men nu har Jesus offrat sig en gång för alla. Det behövs ingenting mer att lägga på ett altar och offra. Jo, våra liv. Men inte fysiskt. Utan att vi överlämnar oss till Jesus. Allt i våra liv. Men det är en annan sak. För Jesus så var dopet liksom startskottet. Invigningen till hans tjänst. Och ni vet att när vi döps så brukar vi bjuda in kanske våra familj, våra släktingar, de som vi vill ska vara med. Och Jesus hade ju faktiskt närmsta släkten närvarande. För anden kom ner som en duva. Han är ingen duva, men en bild av duvans renhet. Och fadern fanns med. Fadern talade från himmelen. Denne är min älskade son. Nu kommer det bekräftelsen igen. Ifrån Gud fadern själv. Denne är min älskade son. I honom har jag all min glädje. Då brukar jag tänka så här, vi är Jesus och Gud har all sin glädje i oss. Står i Sefania också, han jublar över oss. Han har sin glädje i Guds sitt folk. När vi har blivit döpta, de som har, tror nog de flesta här har blivit döpta, då vet vi att det brukar följa lite prövning efter. Det brukar jag säga till dopkandidaterna. Bli inte förvånade över om ni börjar tänka lite negativt så här. Det brukar komma som ett brev på posten efter. Och för Jesus så blev han ju förd av den heliga ande ute i öknen för att frestas, för att prövas under 40 dygn. Och tänk att han frestades i att falla ner inför djävulen och tillbe honom för att få alla riken i världen. Men du vet, Jesus, han visste att han skulle bli konung när han förhärligas på korset, konung över ett annat rike. Det visste han, han gick upp till Jerusalem också när människorna hyllade honom och ropade Hosianna. När de hyllade honom som en kung. Han visste att han var kung över ett annat rike. Och när han hade bestått det här provet så står det mycket om den heliga ande. Han uppfylldes av den heliga ande. Han vandrar i den heliga ande. Och i andens kraft så gick han vidare. Han bestod provet, prövningen som kom efter dopet. Och så går han, och det här tycker jag är så fint som Lukas skriver. Han gick till synagogan som han brukade. Det är någonting att liksom stava på lite för oss. Inte gå till synagogan. Till kyrkan som vi brukar gå. Han gick till synagogan och så räckte man honom den här bokrullen. Den 700-åriga bokrullen före Kristus från Jesaja. Och så läser han: Herrens ande är över mig. Han har smort mig att predika glädjens budskap. Alltså, han vet vem han är. Han vet vad hans uppdrag är. Och han vill berätta att nu går den här profetian i uppfyllelse. Och så säger han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna. När du blev frälst blev du fri. Jag trodde att om jag blev en kristen skulle jag bli bunden. Men då blir vi fria. Den son är gjort fri, är verkligen fri. Frihet för den bunne. Ge dem betryckta frihet, säger han. Och så säger han det som vi brukar säga första söndagen, första advent, första söndagen i kyrkåret. Ett nytt år. Ett nådens år från Herren. Ett nådens år från Herren. Vi har gått in i ett nådens år från Herren. Ännu ett år av nåd. Det här var liksom Jesu uppdrag. Så var han invigd för tjänst. Och när vi tog emot honom, när vi vände oss bort, vi vände oss mot Kristus och vi lät döpa oss, och så tog vi emot den helige ande, så invigde Gud oss till tjänst. Vi tror liksom att dopet är ett kvitto och sen är det klart kanske. Men det är då det börjar, det härliga. Då invigs vi till tjänst. I Guds rike. Vi är kungabarn. Jesus är vår Herre och konung. Och han sa ju till sina apostlar och sina lärjungar i missionsbefallningen: gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det kan ju kännas övermäktigt. Precis som när man ska se allt lidande i världen. Man ska hjälpa till här och här. Det tar aldrig slut. Men vi kan ju fokusera på den värld som är här runt omkring oss. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Fortsätt. Fortsätt att tala. Och då kommer det kristna dopet som Jesus talar om här. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Det är det kristna dopet. Och se, jag är med alla dagar in till tidens slut. Och så har han lovat: jag lämnar er inte ensamma. Den helige ande är här hos er och lever i er. Det är därför vi kan höra Guds röst. Vi kan lära oss att känna igen Guds röst bland alla röster. Johannes sa: jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag. Och jag är inte ens värd att knyta upp hans sandalremmar. Han ska döpa er i den helige ande och eld. Och då påminner Jesus sina apostlar och lärjungar om detta innan han försvinner tillbaka till himlen. När han har uttalat missionsbefallningen så säger han: Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta med den helige ande. De skulle vänta på kraft, och kraften är det vi behöver för att gå ut, för att berätta. Vi behöver kraften från Gud. Vi känner oss inte som vi har så mycket kraft alla gånger. Men Gud har det. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft, står det i Bibeln. Och Guds folk behövde det då för att liksom gestalta kyrka i världen. Och vi behöver det nu. Vi behöver den helige ande. Vet, Jesus han smordes till tjänst. Och i gamla testamentet så smordes allt liksom som hade med Gud att göra. Det tabernaklet och i templet. Det var alla föremålen. Det var prästerna. Det var prästernas kläder. Allt smordes som var i tjänst för Gud. Och idag så smörjer Gud oss med sin ande. Det talas om oljan i gamla testamentet. Den högheliga oljan. Och vi behöver också smörjelse till tjänst. Alltså både för att uppleva kraften, ljuset vi behöver här. Före uppståndelsen, alltså när lärjungarna vandrade och apostlarna vandrade med Jesus, då kände ju de honom lite efter köttet. Alltså det var någonting stort att känna Jesus. Det var någonting stort att gå med honom. Det var något fantastiskt att se alla under och tecken han gjorde och botade människor. Och de visste ju att han var Guds son. De bekände ju det emellanåt, att du är Messias, den levande Gudens son. Det visste de. Men hade det stannat med den här gemenskapen som de hade då? Då hade den liksom varit avslutad där vid hans död. Det var därför de behövde ta emot anden. Jag har kommit för att döpa i ande och eld. De behövde ta emot det här. Precis som vi har nu kontakten med Gud fortsättningsvis. Fast vi ser inte att Jesus går omkring här. Vi kan inte tala med honom på det sättet som de gjorde. De behövde det här. Om jag känner eller vet om Jesus rent historiskt, som jag gjorde då innan jag blev kristen, att det var en man som levde för 2000 år sedan. Han var Guds son. Om jag bara hade vetat det här, så hade jag ju inte varit en del av Kristi kropp för det. Jag kunde gå här till kyrkan och göra som alla andra gör, böja mina knän och så. Men vi behöver liksom ett möte. Vi behöver en helig ande som vi får i dopet. Frälsning och dop, i början hängde ju det så intimt samman. Vi väntar ju lite emellan, men att få den helige ande. Och dopet handlar ju inte om att bada sig ren i vatten, utan vi blir renad. Vår inre människa gör Gud någonting med, som inte vi kan i oss själva. Gud renar oss här inne. Alltså vi döps till ett andligt liv, till en andlig gemenskap. Med Gud och med varandra. Första texten, första salmen, det handlar ju om det här. Vi är ett. En herre, ett dop, en tro. Och så vidare. Och vi döps till helgelse. Vi är inte klara när vi är frälsta och döpta. Utan då börjar det här att lägga sig som ett offer på altaret varje dag. Om ni förstår bilden. Att överlämna sig själv igen och igen och låta Gud forma ens liv. Varje dag till förnyelse, helgelsen. Och det handlar ju om att följa ordet, att följa Jesus, det han säger. Och därför kan Paulus säga, vi blir en ny skapelse i Jesus Kristus. Och varje dag vill Gud uppfylla vår mun. Det står det faktiskt. Öppna din mun så ska jag fylla den. Och då har vi ju någonting att berätta. Ska jag berätta någonting tokigt, vill jag på säga. Jag var ju ute med en liten luftfärd här på cykeln när det var halt i början av december. Och för säkerhets skull utan hjälm. Så jag tog väl emot mina 60 kilo eller vad jag väger med huvudet. När jag kände direkt så hade jag en riktigt stor bula. Och först kände jag att världen stod stilla. Tänkte jag lägger mig ner igen. Jag låg ju bra här. Så en smäll fick jag nog i huvudet. Men sen fick jag sitta i en bil hos en sotare från Dongebo. Han stannar bilen och plockar in mig där. Man kände sig ju inte så där jättestark då. Utan man var lite omtöcknad. Så jag satt där och höll i huvudet. Och började han prata. Och som svar på någon fråga faktiskt, så började jag berätta hur fantastiskt det är att gå med Gud. Ja, det är något fel hos mig. Nej, det är det inte. Men alltså, jag kände bara, frågan var ställd så det gick att fortsätta att tala. Och berätta hur Gud talar och kallar mig. Och vilka underbara år det har varit att gå med Gud. Jag tänkte det sen, ja. Men det är ju, egentligen är det så här det ska vara. Det ligger naturligt. Och man vill berätta om det här fantastiska. Gud är trofast. Jag satt och tänkte på alla mina år. Jag går ju liksom att cirkeln sluts lite nu. Den här sången. Gud har verkligen varit trofast. Herren är en god Gud med oss. Det är underbart. Och då tänker jag, om du funderar över när du blev frälst. Det var kanske jättelänge sedan. Och så tänker du, hur har mitt liv sett ut nu? Vad har jag fått varit med om? Har jag fått se några under och tecken? Och har jag fått se mitt eget liv förändras? Du kan fundera. Och så tänker du så här. Hur hade ditt liv sett ut om du inte hade tagit emot Jesus? Så tänker vi rent statistiskt liksom i den här lilla gruppen. Någon kanske hade blivit missbrukare. Kanske hade dött av det. Någon kanske hade varit en väldigt god människa. Men hur hade vårt liv sett ut? Hur hade vårt tal varit? Hur hade våra tankar varit? Alltså, helgelsen har gjort någonting med oss under hela vårt liv. Du kanske inte ser det, men om du börjar fundera över det. Vad Gud har gjort i ditt liv. Och så har vi fått evangeliet som är ett glädjebudskap att dela med oss till andra. Och då tänkte jag, vi går in lite mot landning här nu. Men hade lite spridda tankar kring den här predikan. Jag tänkte så här att om vi delar upp undervisningen i hela Bibeln i tre delar. Så tänker jag gamla testamentet. Då liksom ser man ju att, eller Guds helighet träder fram. Om någon gör något fel som är synd, så blir det liksom dom och så blir det straff. Så människor som är alldeles nykristna och börjar läsa gamla testamentet tycker att Gud är tuff. Men det är ju Guds helighet som träder fram. Och det har ju inte förändrats idag. Och så kommer vi till evangelierna. Och så börjar vi läsa om Jesu liv. Och då är det faktiskt Jesus ett filter emellan oss och faderns helighet. Alltså, Gud ser ju Jesus i oss. Och när vi läser om Jesu undervisning, då är han ju väldigt barmhärtig. Jag tänker på äktenskapsbryterskan. Han säger, gå nu och synda inte mer. Inte heller jag dömer dig. Alltså, han verkar barmhärtig, Jesus. Han verkar god, eller hur? Och så går vi till breven. Och så tänker vi på Paulus som fick en radikal frälsningsupplevelse. Och så startar han en massa församlingar, så ska han hålla reda på alla fåren. Och de gör i sanning både lite hit och dit och här upp och ner. Och då blir det lite tuffare förkunnelse, märker ni det? Vi läser Paulus, vi tänker vad han säger och så ser vi det också in i våran tid och i församlingen idag. Så är det som lite tuffare predikan ifrån honom. Men han behövde ju fostra den här församlingen som hade startat på pingstdagen. Alltså människorna, kyrkan, han behövde ju fostra. Och det behöver vi, där talar vi om helgelsen. Vi behöver det idag också. Och vi behöver helheten i Bibeln. Det är gott att bara läsa att Jesus är god. Men det behövs helheten också när vi vittnar. När vi berättar för andra. För ni vet, i julens texter så läser vi att Jesus var det stora ljuset som kom in i världen. I ett andligt mörker så kom han och lyste upp. Och så säger han i bergspredikan att vi är ljus. Men han säger någonting annat också. Att vi ska vara salt i världen. Vi ska vara salt och ljus. Så därför ska vårat mitt och ditt budskap ha udd. Om jag bara söndag stod här och sa, Gud älskar er. Allting är bara nåd. Det är inte utmanande, tycker jag. Jag behöver utmanas. Och det gör vi i Bibelns texter. Det gör vi. Det gjorde Jesus också, utmanade. Det behövs ljus och det behövs sälta. Jag tror att vi somnar annars. Det blir sövande. Till sist, när Jesus stod i dopvattnet och sa fadern från himlen. Denne är min älskade son. Han är min utvalde. Och då tänkte jag på när Jesus stod med några av sina lärjungar på förklaringsberget. Och hans kläder förvandlades och blev skinande, rena och vita som ingen blekning i världen kunde göra dem. Och lärjungarna, de såg en syn, vet ni, som gjorde att här vill vi stanna, här vill vi bygga hyddor. För ifrån himlen tittade alltså människor som de såg upp till från de gamla skrifterna. Mose och Elia kikade ut där. Men vad fantastiskt. Från det gamla förbundet. Men då säger Gud om sin son. Denne är min älskade son. Lyssna till honom. Så i den här helheten i Bibeln och med allt vi läser och förkunnelsen. Så lyssnar vi till Jesus Kristus. För hela Bibeln talar om honom. Från första perm till den sista. Så att det här nya året nu, 2018. Låt oss börja berätta om Jesus. Gud har talat så mycket under de här helgerna till mig om. Som han gjorde när jag började här också. Se, jag vill göra allting nytt. Jag vill göra någonting nytt. Och det börjar i våra liv. Det finns ingenting som är så uppmuntrande som att få berätta för en människa om det man har upplevt. Ni älskar vittnesbördsmöten, det vet jag. För många säger, kan vi inte ha vittnesbördsmöte? Men det kan vara utanför kyrkan också. Inte bara här. Det stärker vår tro. Men det blir någonting spännande för människor som kanske inte har besökt kyrkan. Naturligt och enkelt. För alla vet ju vem Gud är här. Alla har ju mött Jesus. Och som någon sa en gång om en helt annan sak. Du sitter på ett guldägg. Jo, vi sitter på ett guldägg. Det är evangeliet. Därför att det är livsförvandlande. Ska jag bekänna en sak? Jag stod vid busshållplatsen inne i Växjö. Och så kom det en man som var ganska fulltankad. Minst sagt 2 meter lång. Från Norrland. Och han undrade lite hur bussarna gick hit och dit. Det var lite svårt att få honom att förstå. Och så tänkte jag, hoppas han inte sitter på min buss. Hörrni, direkt kom tanken. Men här har du ju chans att berätta någonting. Och så när jag kom in, var det Henke som körde. Så sa jag, den här mannen, han ska dit och dit. Ja, han åker med Jönsson, sa han. Tänkte, han kanske fick något bra samtal ändå. Jönsson tillhör ju också församlingen. Men hur lätt det kan vara att dela upp människor så, va? Det blir så obekvämt att sitta och tjata 40 minuter. Men det kan vara livsavgörande för en människa. Så Gud, förlåt mig. Vi är människor. Ja, Herre, vi tackar dig för att du gick dopets väg. Och du visade vägen för det som skulle komma. All rättfärdighet. Att det dop som vi, Herre, får döpas med i Faderns, Sonens och den helige Andes namn till Kristus. Det renar och helgar oss. Och det här är också starten för vår tjänst och vårt liv tillsammans med dig, Herre. Och nu ber jag, Herre, för det här året. Jag ber för oss allihopa, Herre. Jag ber att vi ska få nåden att möta människor där vi kan känna, jag vågar, jag törs berätta. Och få se att det också resulterar i något, Herre. Jag tackar dig, Jesus, för att du inte lämnat oss ensamma. Din helige Ande bor i oss allihopa. Därför behöver vi inte vara rädda, Herre. Du kan lägga orden i vår mun, Herre. Och jag ber, Herre, att det här är året när människor ute i vårt samhälle ska få ett möte med dig, Herre. och våga komma till olika kyrkor, Herre. Våga överlämna sina liv. Jag ber om det i Jesu namn. Om en väckelse här och en väckelse i vårt land, Herre. Och vi ger inte upp, Gud. Vi ger inte upp. De som såg Saul av Tarsus, de kanske hade givit upp. Men du gav inte upp, Herre. Och det förvandlade många människors liv då och fortfarande utav de texter han har skrivit. Jag tackar dig i Jesu namn. Amen.